bildar vackra mönster när man vrider på det. Du är ditt unika mönster. Och när du dör vrids kaleidoskopet en smula och ett annat vackert mönster uppstår som också är du. Och de små glasbitarna, kanske är det gener i dina barn, i din familj, i släktled före och efter dig. Du kommer alltid att finnas kvar, precis som våra urmödrar i Afrika och i Cro-Magnon-stammarna går att spåra i oss alla.
Katarina Massetti blev 81 år. Reporter var Kulturnytts Björn Jansson. Imorgon väntas soligt väder över hela landet, men i östra Svealand och delar av Norrland kan det även bli en del stackmoln. Vi får en temperatur allmänt mellan 15 och 20 grader, i nordligaste Norrland mellan 10 och 17 grader och i fjällen runt 10 grader. Kvart i fem Ekot producerades av Louise Steinberger, i studion Julia Brynolfsson.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
Med Annika, Jonas, Tove och Teddy.
Min första hette Erik och för honom kunde jag dö. Tills jag fick veta att han hade fyra andra. Då träffade jag Fredrik, han var snäll men alltid så hög. Han åkte dit sen för han smugglade ladd från Danmark. Så jag grät en skvätt men inte mer. Lärde mig tidigt att om det finns en så finns det fler. Jag känner ingen bitterhet. Nej så du vet. Så vill jag tacka för all ångest och dåliga hångel. Ja tack för alla gånger som det blev så fel. Jag känner inte någon ånger för det blev ju sång.
Med Miss Li. Vi ska ta en titt på trafikläget. Klockan har passerat 5:03. Hur ser det ut på våra vägar, Annika?
Ja, men det ser lite bättre nu ut än vad det gjorde för en halvtimme sedan i alla fall, även om det fortfarande är en hel del köer kvar och inbromsningar på sina ställen. Det är ett arbete på E6an som har varit inne på sin minst andra vecka nu i alla fall, när du kör höjd med Kareby och Grokareby södergående mot Rollsbo på E6an. Där jobbar man mellan 9 och 21 under hela nästan hela dygnet, höll jag på att säga. Men så där är det fortfarande köer södergående riktning, alltså E6an. Och är det så att du kommer från E6:an in mot stan där efter Mölndalsbro, då bromsar det fortfarande in ganska så rejält och går trögt hela vägen in mot stan. Det är också en lastbil och personbil som står i vägrenen mellan Kallebäck och Örgryte som ju orsakar lite extra inbromsningar där in mot centrum. E20, där var det ju en bil i vägkanten efter Jerikotunneln mot Alingsås. Står ganska bra till där, men det är sånt där som är bra att vara beredd på. Tipsa oss gärna 020 999 444.
Biskopsgårdens nya fotbollshopp heter Biskopsgården Club de Fotboll. Det är ett nytt lag med samma rötter. På Instagram skriver de stolt: Never forget where you came from. Här handlar det inte bara om fotboll. Jag säger varmt välkomna till Victor Nascimento och Serhat Yilmaz, två av ankarna i det här nystartade fotbollslaget. Välkomna till P4 Göteborg.
Tack så mycket.
Vad är syftet med det här laget? Varför startar ni ett nytt fotbollslag?
Jag tänker först så här, att du kanske kan gå in på det, för ni satt väl ett gäng och pratade om det i början.
Precis.
Innan det landade på mitt knä, om man säger så.
Ja. Teddy, du sa ju där redan nu i början vårt själva motto egentligen: glöm aldrig vart du kommer ifrån. Så vi är ett gäng barndomsvänner som är uppväxta i Biskopsgården, och vi snackade ihop oss och sa att vi vill återskapa en gemenskap för vårt område, för våra ungdomar. En klubb där man ska ha en bra familjekänsla och det ska vara välkomnande för alla.
Ett Biskopsgården som var mer enat förut, nu är det en splittring mellan den norra delen och södra.
Precis.
Ja.
Och vad kan fotbollen bidra till det här?
Alltså, nu, jag kan ju säga att jag är 35 år. Jag har bott där många år och samma sak. Ja. Victor här också. På våran tid fanns det inget sånt. Vi var ett och vi ser det så idag också. Ja. Och det är därför vi dels också heter Biskopsgården CF. Det vi ska vara till för hela
Biskopsgården.
Exakt.
Det finns ju olika fotbollslag i Biskopsgården, men det är det första laget som heter Biskopsgården. Och anledningen till namnet Biskopsgården, det är för att alla ska få in det också, att vi är bara en biskop liksom. Vi är ett Biskopsgården. Och vi, som sagt, vi är ett gäng barndomsvänner allihopa som spelar just nu tillsammans. Och på det sättet också vill vi sprida vidare det budskapet. För vi alla kommer ju från olika områden i Biskopsgården. Och vi har aldrig ens haft den tanken av att det finns ett norra eller ett södra. Så för oss har det bara varit ett. Och det är den bilden vi vill ge ut också till alla ungdomar, alla barn som kanske senare i framtiden vill vara med och driva det här med oss.
Mm. Du är inne på det, och det var också min fråga. Vad hoppas ni då att den här gemenskapen, gamla barndomsvänner, det här ni gör tillsammans, kan bidra till er stadsdel?
Alltså, vi vill södda den tanken. Vi vill att den tanken som vi hade är den tanken vi vill implementera. Vi vill södda bort det här, norra, södra, det ska inte finnas något sånt. För det finns inte i mitt huvud. När folk ställer den frågan så kommer det som en chock för mig. Va? Vad pratar de om, vadå, norra, södra? Vi var där, vi var på den sidan, vi var på andra sidan, men vi tänkte aldrig på någon form av kartläggning på det sättet. Mm. Och barn idag i unga åldrar tänker så. Och det är det som är... Och det är det vi vill liksom förhindra, eller inte förhindra, men det är det vi vill ta bort liksom. Och genom att titta på hur vi umgås, hur roligt vi har det, för vi alla är ju barndomsvänner, vi är uppväxta tillsammans sedan 6-årsåldern liksom, så vi vill ge en positiv bild av Biskop, och samt att vi vill ha ett fotbollslag som representerar vårt område, Biskopsgården.
Hur har reaktionerna varit då bland boende där?
Väldigt, väldigt positivt faktiskt. Jag är överraskad över hur starten har varit. Det är som ett kvitto för oss när folk kontaktar oss också. De har ju sett att det här är något mer än bara ett korpenlag. Vi har varit aktiva genom sociala medier och vi har tänkt på andra inslag också. Så vi har gjort det lite mer roligt också, som har gjort att det har gett en positiv feedback från andra.
Precis.
Jag har ju sett det på sociala medier, och det är verkligen inte bara fotboll. Ni ser ut som att ni har görkul ihop helt enkelt.
Ja, exakt. Vi vill ju sprida en bild av glädje också. Går man in bara liksom seriöst, nu vi ska starta. jag tror att vi inte når ut till så många då om vi ska vara helt, helt, helt seriösa. Utan vi vill ge en mix av att vi är passionerade över detta. Men kom och kolla också hur roligt vi har det. Mm. För att det är någonting som många saknar idag. Tyvärr.
Jag skulle bara vilja tillägga en grej också.
Ja.
Alltså, det känns som också att vi har gjort det här lite mer proffsigt i en amatörliga.
Ja, exakt.
Alltså bara se på det här med att under våra matcher, vi delar ju ut priser, matchens lirare. Alltså, vilket är en rolig sak. Alltså, det är en rolig grej. Vi ger en dricka bara för gestens skull. Men det är motivationen, något som har uppskattats från våra motståndare också. Så det har blivit så här att vi har gjort det lite större än vad det är och roligare än vad det är också.
Precis.
Jag vill bara tillägga en grej till också. I början var vi 10-12 pers barndomsvänner som drog igång detta. Sen nu är vi 40 medlemmar idag i laget. Och alla de resterande är själva som har kommit i kontakt med oss, vilket är jätterolig, bra respons för våran del som har velat joina oss.
Hur går det på plan förresten då? Själva matcherna?
Just nu ligger vi delad detta plats. Så jag skulle säga att det går bra faktiskt. Vi satsar på att vinna självklart. Vi vill vinna för vi vill visa också att vi kommer inte dit för att lalla. Vi spelar liksom, när vi spelar, vi går in för det liksom så här. Så vi är ett seriöst lag alltså.
Ja, vad är din roll i laget, Victor, då?
Jag är där för att göra så många assist som möjligt. Det var mitt mål. Men nu har jag varit arg nu på senaste tiden. Så jag är inte efter att göra mål nu. Jag är trött på det här nu. Jag har inte tid att spela fram folk nu. Jag ska göra mål.
Får du några mackor till passningar då, så här att, av Victor här?
Ja, jag behöver bara förvalta dem bättre.
Är det han som är målsämpan här? Ja, intressant. Underbart att höra att fotboll kan förena, ambitionen i den och glädjen är stor. Ni bygger ett lag som representerar Biskopsgården. Klubb där fotboll heter det här laget. Lycka till på plan och utanför plan.
Tack så mycket.
Tack.
Victor Nascimento och Serhat Yilmaz från Biskopsgården CF. Jag vill önska en trevlig kväll också.
Tack.
Tack detsamma. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see your gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Oh!
the calm that she called off. Then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things they can come from. Some terrible lies.
Some Nights med Fun i P4 Göteborg, där vi pratar trafikläget bland annat med dig, Annika Stenberg. Mm. Och vi har ju två reportrar som åker i vår Sveriges radiobil och testar GPS och navigationen.
Om det funkar, ja.
Och du gav dem ett specialuppdrag, kan man säga.
Ja, jag ville att de skulle prova den här lilla specialen som vi har här i Göteborg. Att vi har en väg som går igenom ett parkeringshus. Som en liten special. Och har gjort ett tag faktiskt. Jag undrar om ni någonsin hittade dit, Jonas och Tove.
Ja, men vi hittade dit. Men båda GPS:erna spårade ur när vi åkte in där i Nordstan. På olika sätt. Och så nu har vi äntligen kommit ut därifrån. Vi lyckades hitta ut. Och vi är nu vid Västlänken. Och båda säger nu två olika saker, kan man säga. Den ena berättar lite trafiken och ger rekommendationer utifrån det. Och den andra vet jag inte riktigt vad den gör, men den kör sin egen grej.
Okej.
Vad säger du?
Jonas, hur mår du i allt detta? För det var ju lite sned förut, kan man säga, om man pratar göteborgska, på just det här att först litade du inte riktigt på navigationen och den hade ju rätt, men nu verkar den ha fått sig ett spel.
Ja, nej, men alltså, jag är ju besviken lite grann, i alla fall på bil-GPSen. Det är ju bättre just nu, tycker jag, för tillfället med mobilen, men jag är inte helt övertygad kring den heller, ska jag säga.
Ja, vi hörde Jonas där, Annika. Nu ska vi också vara tydliga med våra lyssnare att vi gör inget, det här är inget vetenskapligt test vi håller på med här.
Jo, men ganska tycker jag nog ändå. Ja. Nej, det är
hands on.
Men jag tycker att det var väldigt intressant och att det var nog en viktig lärdom där, att det kanske inte är så att man ska lita blint på GPSen inne i centrala Göteborg, utan att man får vara med och vara vaken själv och ta det lugnt och sen ha kanske lite extra tid på sig.
Ja, ha inte bråttom. Jonas och Tove, tack för ert experiment här. Vi ses snart i radiohuset, eller tar det en timme innan
ni. Eller vad tror ni? Tar ni bussen?
Ja, det är lite köer här, men vi hoppas ska vara fram snart.
Jonas, andas in, andas ut som Thomas Stenström sjunger. Du får en låt här, Relit My Fire. I need you so much, but I don't think you really. Relight My Fire med Take That och Lolo i samarbete där. Nu ska vi snacka AI, för AI-utvecklingen den har nått en ny nivå. Artificiell intelligens alltså. Googles verktyg VO3 gör det nu möjligt att skapa verklighetstrogna filmklipp bara på några sekunder. Och det kan handla om trailers till filmer som inte finns helt enkelt, och mål i fotbollsmatcher som aldrig spelats, eller för den delen politiska uttalanden som aldrig sagts. Medieforskaren i Sverige, Andreas Unnefors, kallar det här för citat en andra verklighet, slutcitat. Det är helt enkelt en spegling av vår fysiska värld som nu blir svårare att skilja från det verkliga. AI-genererade klipp, de sprids snabbt i sociala medier och specialforum, och andra teknikjättar de tävlar nu om att ta nästa steg i den här realismen. Och enligt medieforskaren Unnefors kommer vi att få se politiker tala på kanske 150 språk, och digitala människor, de kommer att ta plats i våra liv. Men det finns också gränser för hur mycket bättre AI kan bli på kort sikt, menar Ariel Ekgren från AI Sweden. Frågan är hur mycket resurser vi vill lägga på marginella förbättringar. Samtidigt höjs ju då ribban för vad just AI klarar. Idag skapas inte bara bild utan även ljud, och även en kombination av de två båda. Men den snabba utvecklingen kan bli användningen av artificiell intelligens allt mer storpolitisk fråga också. Och tekniken kan användas både för kampanjer och manipulation. Reaktionerna kan bli en motrörelse eller en vilja att helt enkelt stänga av nätet.
På vänner som gått, du tog allt de la i din hand. Vissa blir kvar här, andra måste bort så långt som de kan ifrån land. Till varje stad kommer jag, och detta för vem bryr sig om morgondagen? Och vi tog för givet allting som vi fått, förlorade allt som vi vann. Till varje stad kommer jag, och detta som gått, plocka blommor som växt genom asfalt, och gatan vi gick på har de rivit bort, men de tog aldrig.
Bäst i världen, Peggy Parnevik. Nu Ekot på en minut med Veronica Mitrevska.
Ukraina och Ryssland har enats om en utväxling av bland annat svårt skadade krigsfångar. Utväxlingen kommer att ske nästa vecka, och länderna kommer också att lämna tillbaka kroppar efter dödade soldater. Tidigare idag hölls ett samtal i Istanbul mellan representanter från Ukraina och Ryssland, där ukrainska delegater också överlämnade en lista över barn som Kiev vill att Moskva ska återlämna till Ukraina. En person har hittats avliden efter en villabrand i Slite natten till söndag. Det rapporterar P4 Gotland. Anhöriga till den person som är skriven på adressen har informerats, men den avlidne är ännu inte identifierad. Författaren Katarina Massetti är död, det säger familjen till Kulturnytt på Sveriges Radio. Hon är bland annat känd för romanen Grabben i graven bredvid, som filmatiserades med Mikael Nyqvist och Elisabeth Karlsson i huvudrollerna. Det var Ekot på en minut. Fler nyheter i appen SR Play.
Serverade av Veronica Mitreska. Det här är Backstreet Boys med Shape of My Heart. Yeah, yeah. Try to forgive me. Stay here, don't put out the glow. Hold me now, don't bother. If every minute it makes me weaker, you can save me from the man. Oh yeah. Musiken den här eftermiddagen valdes av vår musikredaktör Rita Jernqvist. Klockan är 5:30. Nu blir det lokala nyheter.
När skådespelaren och dramatikern Ulla Skog öppningstalade på Mölndals stadsmuseum, då hände något som gjorde henne minst sagt upprörd.
Nu lägger vi ner de jävla mobilerna. Finns det något vidare? Jag ber er, kan vi inte bara vara?
Ja, så lät det när Mölndalsposten fångade scenen under lördagens besök av Ulla Skog. Och P4 Göteborg ringde och frågade varför hon reagerade så starkt.
Det är ju som att kontakten bryts ju helt. Och vi är ju där för att vi vill ha kontakt med varandra. Jag vill ha kontakt med publiken och de med mig. Och när man tar upp sin telefon, då är den där magin borta. Och kontakten är bruten.
Tycker du att det har blivit fler telefoner nu så att säga jämfört med för några år sedan?
Ja, galet mycket tycker jag. Det är ju som ett missbruk vilket som helst och jag tror att...
Går det att hitta i Göteborg?
Nej, jag sitter ju alltid på GPSen i stan. Svårt att hitta annars.
Det går inte att hitta.
Det är svårt faktiskt.
Jag undviker att köra i centrum.
I must say that traffic in Gothenburg is pretty fine.
För en stockholmare finns inget värre än den göteborgska trafiken. Det skriver krönikören Erik Wedberg i en text i Dagens Nyheter.
Ingen stockholmare kan köra bil i Göteborg.
Han ställer sig frågan om det någonsin kommer finnas en GPS som kan guida en rätt genom Göteborg.
Många håller med om att det är jättesvårt att hitta i Göteborg. Och någon berättade, han hade talesett att Göteborg är staden där man ser vart man ska, men man har ingen aning om hur man ska göra för att ta sig dit.
Samuel har kört taxi i stan i flera år.
Ja, 15.
På en mack vid Ullevimotet stannar han till för att fylla på i tanken.
Ibland är det händer att man kör mot trafiken. Ja, fan, det är mot trafiken.
Du, det låter helt livsfarligt.
Ja, det är det.
Ja.
Så ta det lugnt.
Och att köra utan GPS i Göteborg jämför han med en promenad i skogen.
Bara, jag går på gamla minne. Ja, eftersom jag bort är det samma som att gå i skogen. Plocka kantarera. Det finns ingen GPS.
I en vit skåpbil sitter Fredrik Jakobsson i passagerarsätet och vevar ner i rutan.
Jag är jättedålig på att hitta och här är extremt jobbigt att hitta. Och med någon som bor här liksom.
Ja.
Det är helt kört annars.
Alva Olsson och Bosse Sjöqvist, P4 Göteborg.
Mer på temat trafik och det är faktiskt sista gången den här eftermiddagen vi hör den här trafiksignaturen.
Och inte bara sista gången för den här eftermiddagen utan för alltid om det inte händer någonting mer som gör att vi kommer att använda den under kvällen. Men från och med imorgon då är det ju en ny trafiksignal som gäller att vara lite extra vaken och spetsa öronen inför. Vad som gäller just nu på våra gator, vägar och torg så är det ju mycket lugnare nu. Men vissa saker ligger ju kvar här. E6 södergående mellan Kode och Rollsbo. Det jobbar man ju med ett arbete med hastighet och blockerat körfält fram till klockan 21 ikväll. Fortfarande en del förseningar i tågtrafiken efter den tidigare olyckan. En lastbil som körde in i en bro på Öjaredsvägen vid 12-tiden. Så fortfarande är det en del tåg mellan Göteborg, Alingsås och Stockholm som dras med förseningar. Gnistängstunneln i riktning mot Hisingen. Där kommer det vara dubbelriktad trafik i det ena tunnelröret under natten från klockan 20 till 05.30 får man samsas i ett av tunnelrören. Och sen är det sommartidtabeller södra skärgården så att du är lite beredd på det imorgon bitti om man ska iväg tidigt till eller från Saltholmen. Tips av trafikredaktionen, det är ju 020 999 444.
Och på onsdag då ska vi på torrturné här igen P4 Göteborg. Tipsa oss gärna 031 83 70 50 i numret.
Gustav med juniornyheterna där vi idag ska snacka om ett urspårat segerfirande och käpphästar. Men vi börjar med ett nytt förslag. Att stoppa adoptioner till Sverige. Alltså när föräldrar i Sverige tar emot barn som är födda i en annan familj. Från 70-talet och fram till 00-talet har barn från fattiga familjer i länder som Sri Lanka, Colombia och Polen blivit stulna och bortadopterade till andra länder. Bland annat Sverige. Regeringen har låtit några undersöka om adoptionerna har gått rätt till. Och en av dem är Anna Singer. Och hon säger att många adoptioner gjorts på fel sätt.
Staten behöver erkänna de kränkningar av mänskliga rättigheter som har skett inom den internationella adoptionsverksamheten och be om ursäkt.
Ja, de föreslår nu att Sverige ska sluta helt med adoptioner från andra länder och att adopterade i Sverige ska få pengar bland annat för att besöka landet de föddes i. Regeringen går nu igenom detta och ska bestämma vad som ska göras. Nu om ett firande som spårade ur. Ja, i helgen vann Parislaget PSG Champions League för första gången någonsin. Laget där bland annat Zlatan, Mbappé och Messi har spelat vann mot Inter med 5-0. Detta ledde till en stor folkfest som slutade i kaos. Sveriges Radios reporter Cecilia Blomberg var i Paris.
Jag var hemma i min lugna lägenhet där det inte var så lugnt igår. Alltså fram till 3 på natten så var det ett enormt ljud över hela Paris av sirener, av ytterligare sådana här olika former av smällare. Så att det var en natt som hördes långväga, kan vi säga.
Ja, nästan 500 personer greps, nästan 200 skadades och 2 personer dog under firandet. En blev påkörd och en blev knivskuren. Frankrikes inrikesminister har sagt till polisen att de ska reagera kraftigt på våldet. Och sist om en helt annan sport, käpphäst.
Man ska få så bra tid som möjligt och man ska försöka komma 1 eller 2 och göra sitt bästa.
Ja, så säger Maj-Lisa som tävlar i sporten till P4 Östergötland. Käpphästhoppning fungerar typ som vanlig hästhoppning fast man hoppar själv och med en käpphäst. Kompisen Hilma berättar om sin käpphäst.
Han är bra på lite allt möjligt. Han heter Cloud Connect, men han brukar kallas för CC.
Och vad är då det bästa med att tävla i det här?
Det är väl att ha kul och hoppa högt. Att få röra på sig men samtidigt ha kul.
Ja, och priset, det är inte dåligt.
Man får åka till Strawberry Arena och vara med i final.
Det var allt för juniornyheterna. Ha en fin kväll.
Sveriges Radio presenterar Kvällspasset i P4 med Rasmus Persson.
God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till Kvällspasset. Jag vill börja med att rikta ett varmt tack till alla ni som var med och deltog i vår traditionsenliga hyllning till de svenska sjöarna, kusterna och stränderna. Det var ju förra onsdagen då årets kvällstopp gick av stapeln. En fantastisk upplevelse med ett synkroniserat plums i plurret från norr till söder och allt till tonerna då av drömmen om Elin. På dragspel från bryggan i Fiskebäcksbadet. Jag vet inte om ett topp kan bli så mycket bättre än så. Och det var, som sagt, helt och hållet er förtjänst. Så tack från oss på Kvällspasset. Och när vi nu har varit till sjöss med er som lyssnar så kändes det ju naturligt att också rikta blicken in i en annan del av vår fantastiska natur, nämligen skogen. Ikväll vill vi plocka upp karta och kompass tillsammans med er som lyssnar och ägna oss åt vad som jag allt mer börjar tycka känns som vår kanske enda riktiga nationalsport. Vi, mina kära vänner, vi ska orientera. Ja, jag vet. Innan alla protester strömmar in här nu. Det är absolut fotboll som är den största sporten. Hockey och längdskidor. Absolut, de är betydligt mer populära kanske. Men jag tror ändå att orientering liksom har gjort ett större brett avtryck på den svenska folksjälen. Och anledningen, det är ju att alla har vi gjort det. Alla har vi åtminstone på någon sån där friluftsdag mer eller mindre motvilligt stått i någon regnig svensk granskog med en sån där fuktig karta och ett sån skolkompass, fullständigt förvirrade, och försökt räkna ut om den där triangeln på kartan betyder sluttning eller bergskant eller bäck eller vad det nu är. Oavsett hur sportig man är, vilket lokalsinne man än har eller hur mycket skogsmulle man identifierar sig som, så har man ju orienterat. Och det är faktiskt något unikt svenskt att alla vi har det. Och med tanke på hur många, väldigt många nivåer av äventyr och fara som finns i denna aktivitet, så är min magkänsla att det finns mängder av spännande berättelser där ute bland er. Jag skulle till och med vilja gå så långt som att säga att alla bär på minst en orienteringsanekdot som är värd att berätta. Min egen har jag också berättat förut i radio, men den kanske förtjänar att dammas av en kväll som denna. Det här var ju då sent 90-tal och min lillebror var med i den här tävlingen O-ringen tillsammans med 20 000 andra ungefär. Denna enorma orienteringsinstitution, får man väl kalla det, fylld av entusiaster. Själv så var jag verkligen totalt ointresserad av både löpning och kartläsning, men en äldre ledare i föreningen, han envisades med att, ja men, kan jag inte få anmäla dig till en tävling ändå? Och till slut så gick jag med på det. Men jag förstod ju relativt omedelbart att något måste ha gått väldigt snett
när jag dök upp till startlinjen. Jag var nämligen cirka dubbelt så lång som hela startfältet. Ja, jag skulle nog uppskatta att jag var ungefär dubbelt så gammal med. Jag var 14 och de kan ju ha varit i 7, 8, 9 års åldern, de där andra. Och deras snabbaste springfart motsvarade väl ungefär en rask promenad för mig då. Och där blev ju strategin genast kristallklar. Försök hitta den som ser bäst ut och ta rygg. Sagt och gjort så började jag lufsa efter en exceptionellt ettrig 9-åring som bara blev svettigare och svettigare där i skogen. Själv hade jag inga problem alls att haka på i hans tempo och beta av kontroll efter kontroll då. Tills det avgörande ögonblicket. Då upploppet plötsligt tonar upp sig där framme. Och det är ju här som jag tvingas till ett beslut då. Ska jag vinna? Eller ska jag inte vinna? Det är frågan. Och i efterhand så har jag konstaterat att jag valde helt fel. Jag smög med ut på upploppsrakan. Och där såg jag flera hundra åskådare som samlats längs med de här sista 100 metrarna. Och så sätter det igång då det här Perssonska löpsteget. Det bara smäller till. Och 9-åringen, han var ju fullständigt utpumpad vid det här laget. Han hade ju inte en sportsmäck att hänga med. Och jag kunde defilera där i stor stil till spridda burop från föräldrarna som tyckte det var hemskt orättvist. Jag tror jag fick en rätt fin, eller jag minns att jag fick en rätt fin kristallskål i första pris. Men jag kan berätta det för er att den känslan när jag klev upp på prispallen och tog emot den kristallskålen, den var inte så härlig för mig. Men, den står där hemma än idag och om denna 9-åring lyssnar nu och känner igen den här historien, då vill jag passa på att säga förlåt för mitt mycket omogna beteende. Och vill du ha kristallskålen, ja men då är den din. Då får du skicka ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Hur som helst, det var min orienteringsanekdot. Och nu undrar vi såklart, om du som lyssnar vill bjuda på din. Du kanske sprang på en vild björn på skolorienteringen. Du kanske hade så svårt att hitta den sista kontrollen att du gick i mål långt efter att solen gått ner. Eller sprang helt vilse och orsakade en skallgångskedja i kommunen. Oväntade möten, udda fynd, dramatiska händelser. Har man lärt sig något under det här programmets gång så är det att det mesta kan hända i skogen och att det mesta faktiskt händer. Inte minst när man rusar runt med en karta och en kompass. Så ring in och var med. 020 22 10 20. Hjälp oss fylla programmet med orienteringshistorier. 020 22 10 20.
I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Don't speak.
Don't speak, tycker No Doubt. Tvärt emot vad vi tycker på kvällspasset. Vi vill ju att ni talar och ringer in till oss. Och det är väldigt, väldigt många som gör det just nu. Många av er har säkert upplevelsen av att ni inte kommer fram för att det är så många som ringer. Så har du den upplevelsen, prova igen. Numret är 020 22 10 20. Men en som kom fram var Anders, hoppas jag. Hej!
Hej, hej!
Hallå, hur står det till med dig?
Jo, det är bara fint. Det är bara bra.
Gud, vad skönt att höra. Du, ja. Vad fick du för association till kvällens ämne?
Ja, det väcker ju de gamla minnena när man i skolan skulle göra sin obligatoriska orientering. Jag missade säga, men jag hade ju en session på mellanstadiet, ja. Där jag då misslyckades totalt, för de fick leta efter mig i skogen. Men så på den, när man började gymnasiet där, och det var någon gång 88-89 där, så var jag ute och kom upp till Skatås, och jag var lite god tid till själva orienterings- eller min starttid. Så jag började gå omkring lite där i skogen och titta på terrängen, och råkade hitta de två första kontrollerna där. Så att när det väl var min tur att starta, så sprang jag rakt på de här, och det var jättebra. Och då sprang jag i kapp de killarna som hade startat minuten före mig. Och de trodde att jag hade erat runt där ganska länge, för jag var nog väldigt anfodd och sånt. Så de sa, ja men häng på oss här liksom. Jajamän, sa jag, det gjorde jag ju. Jag hade ju följt K och hinna med i deras tempo, men jag kom i kapp varje kontroll. Och jag tog mig hela vägen in i mål, och så står den killen framför mig då, så fick han reda på, du fick 48 minuter, du var bäst idag. Ja. Och sen så kommer jag efteråt och så säger de, ja du fick 47 minuter. Och så vänder han sig om och tittar, men vad fasen, vi trodde att du hade startat mycket, mycket tidigare här. Alltså, ja. Så jag blev bäst på skolan tack vare detta. Så att, alltså, från att vara sämst, och så blev man helt plötsligt bäst, kanske med lite hjälp då.
Ja, men det tycker jag man ska ha. Men hur var den känslan att vara bäst i skolan på orienteringen?
Ja, det var en blandad känsla, får jag ändå säga. Lite pinsamt var det ju, men samtidigt så var man ju stolt. Det är något man har med sig.
Men det var ändå ganska, jag vet inte om du hörde mig berätta om när jag ställde upp i min orienteringstävling enbart med deltagare då som var hälften så gamla som mig och hälften så långa. Det var ju väldigt tydligt att jag var en fuskare, så att säga, på upploppet. Du kunde ju ändå, så att säga, bära den någorlunda stolt, då tycker jag det låter som.
Jag tog ju inte pris ifrån någon, så vi fick inget pris. Så att det är väl det som jag har än, så att ja, det var inte någon större stöld på det viset.
Jag tycker också att skolorienteringen var lite grann skojarnas marknad. Det var ju inte bara det här att man kunde gå i förväg och hitta markeringar. Det var ju också att de här markeringarna, själva markerings, alltså det var ju några hål. Ja, exakt. Dels det, att man kunde sabotera väldigt enkelt, men också att man kunde kopiera varandras klippkort. Om man bara hade en hårnål så kunde man ju skicka ut sin snabbaste löpare, och så kunde folk stå och röka cigaretter bakom något skjul så länge.
Så la man det ena kortet över det andra och så tryckte igenom.
Exakt.
Den har jag inte utövat själv.
Den
var patenterad.
Men jag minns att det var väldigt mycket så här fusk och rackarspel på skolorienteringen, kom jag ihåg.
Ja, men det hör till på något sätt också.
Ja, det gör det. Håller du med om att det här är Sveriges nationalsport då, på sätt och vis?
Ja, det får man säga. Det är ju väldigt många utövare, det går inte att komma ifrån. Och att det är obligatoriskt, det är inte mycket annat som är det.
Nej, exakt. Vi har inte så mycket val än att låta den prägla oss.
Nej, jag fortsätter inte min karriär i detta faktiskt.
Nej, men du fick ett litet gästspel här i kvällspasset i alla fall.
Det var ju trevligt, det var trevligt. Ja.
Tack för att du var med, Anders. Hoppas att du hittar alla kontrollerna framöver.
Det hoppas jag med. Samma. Tack så då.
Hej, hej.
Hej. I'm only one. Call away, I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just want. Reaching out to you, so take a chance.
Det är E6an södergående det handlar om strax innan KVD när du kommer från Kungälv, kör mot Göteborg i vänster körfält. Där är det ett spännband som ligger vänster körfält. E6an från Kungälv mot Göteborg strax innan KVD.
One Call Away med Charlie Puth. Det här är kvällspasset. Vi snackar orientering. Bland annat har vi ställt frågan på vår Facebook-sida om ni håller med att orientering är vår nationalsport i Sverige. Det är väldigt många, påfallande många som faktiskt håller med. Ganska många dock och obs som inte alls håller med. Det är först fram innebandy, det är först fram brännboll och så framförallt fotboll, hockey och längdskidor då tycks vara de mest populära. Men in där och delta om ni vill. Frågan är högst aktuell under vår programtid här. En som har ringt in är Ann-Kristin. Hej!
Hej Janne!
Janne, nu tar vi det lilla lugna här. Nu tänker du på våran ljudtekniker Janne Leandersson. Nyss hemkommen från Colombia. Jag heter ju Rasmus, ja.
Förlåt Rasmus.
Ingen fara, Ann-Kristin. Det händer så lätt. Men du, berätta. Vad har du för relation till orientering?
Ja, min pappa höll ju på med orientering. Så jag brukar säga att jag är uppvuxen med orientering. Ah. Och jag har barn som springer och jag har barnbarn som springer. Så det är väldigt inne med orientering i min släkt, så att säga. Jag tycker det är en nationalsport.
Ja, du ställer dig på nationalsportssidan här tydligt.
Ja.
Ja,
och jag har ju hållit på i många år. Om jag minns min första tävling med en... man fick springa parklass på den tiden. Mm-hmm. Och jag sprang med en som heter Carina Larsson och... det var också så länge sedan som man fick en mall med banan. Så vi fick rita in banan innan vi skulle springa vår tävling.
Jaha, ja.
Så att man startade och så fick man rita in banan och sen skulle man springa.
Mm-hmm.
Och vi sprang och det gick väl bra med första kontrollen och andra. Men sen hittade vi inte CD. Och fattar ju ingenting. Men sen visade det ju sig att vi hade ju ritat fel. Så att vi hade ju inte ritat av den på rätt sätt. Så nej, det var inte så konstigt att vi inte hittade denna kontroll. Så vi fick ju till att bryta den där tävlingen. Vi fick gå till målet och känna oss lite dumma. Men vi fortsatte att orientera ändå. Så det, ja, var ju ingenting som gjorde att vi blev... rädda eller på något sätt.
Ja, nu tror jag förstår. Tidigare fick man en mall, ja, och sen så målade man in kontrollerna på sin egen lilla,
ja,
karta.
Aj, ja,
ja, och ni hade, precis, satt pricken på fel ställe då på kontroll,
ja,
nummer tre.
Ja. Det var en sten, fast vi hade ritat då en sten mycket, mycket längre bort än vad den skulle vara.
Jag fattar.
Ja, och då är det inte så lätt att hitta den heller.
Nej, men du Ann-Kristin, jag har glädjande nyheter.
Låt höra.
Jag har hittat kontrollen. Nej, förlåt. Nej, inte det. Men du är i gott sällskap skulle jag säga. Lyssna här på vad Miriam Klein från Växjö skriver in till oss här. När jag var i 12-årsåldern var jag med i mitt livs enda orienteringstävling. Jag var ensam i min tävlingsklass. Det enda jag behövde göra, det var att komma runt banan för att vinna. Jag sprang vilse. Det blev ingen pokal. Miriam. Åh, tänk att vara så nära. Och verkligen ha smak på det. Nu ska du bara runt, Miriam. Kom igen nu. Hitta kontrollerna. Och så springer man vilse.
Men det är ju en enorm härlig känsla att på egen hand hitta en kontroll och känna att där finns den och komma dit och den finns där också. Ja. Så det är ju en väldigt häftig känsla och man kan ju hålla på från 6-7 år till man är 85-90.
Ja men verkligen, och huruvida det är en nationalsport eller inte kommer vi fortsätta diskutera, men sport kommer vi få mycket av, för alldeles strax ser jag att radiosporten är på ingång här, så jag vill verkligen passa på att tacka dig Ann-Kristin för att du var med.
Tack för en bra program.
Tack. Får vi se då om ditt lag vinner här i fråga om nationalsport. Ja, ha det bra nu.
Det får vi hoppas.
Hejdå.
Ha det bra. Hejdå.
Vill du vara med och ringa in till oss apropå orientering så är numret 020 22 10 20. Gör det gärna medan vi lyssnar på Radiosporten serverat av självaste Christian Olsson.
Sporten börjar med golfspelaren Maja Starks ord efter segern i den superstora tävlingen US Open i natt.
Lite galet. Det känns som att jag var inte så nervös som jag trodde jag skulle vara. Jag försökte bara fokusera på det jag skulle.
Berätta, du har ju skrivit svensk golfhistoria här. När kände du själv att du kunde börja njuta av stunden?
Det var nog inte förrän jag hade den lilla putten kvar på 18. Det var en svår putt som jag hade först. Den var nog runt 15 meter och så nerför. Och det kändes som att det var verkligen inte klart förrän jag hade den korta putten.
Säger golfsuccén Maja Stark till reporter Patrik Ljunggren. Från golf så till ishockey och beskedet att anfallsspelaren Mikael Lindqvist byter klubb inom SHL, Svenska Hockeyligan. Han flyttar från Färjestad till Leksand. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
Och här är Ekot. En tysk domstol har dömt att det är olagligt för tyska myndigheter att avvisa asylsökande vid de tyska gränserna. Domstolen har beslutat att en person som söker asyl i Tyskland åtminstone måste få genomgå ett så kallat Dublin-förfarande i Tyskland först. Ett förfarande som avgör vilket land som är ansvarig för personens asylansökan. I Helsingborg har två personer förts till sjukhus med ambulans efter en misstänkt arbetsplatsolycka. Det var i samband med ett saneringsarbete som personerna reagerat på något de andats in. En anmälan om misstänkt miljöbrott har upprättats, det skriver polisen på sin hemsida. Och på Sicilien har vulkanen Etna haft ett utbrott idag, men under eftermiddagen har utsläppet av askmoln upphört enligt AP. Ett enormt rökmoln syndes vid lunchtid flera kilometer upp i luften över vulkanen, men det var aldrig någon fara för allmänheten. Ekot med Veronica Mitrevska.
Sveriges Radio presenterar Kvällspasset i P4 med Rasmus Persson.
Det stämmer på pricken. Kvällspasset är tillbaks denna måndagkväll. Och med kartans och kompassnålens hjälp så har vi ju letat oss ut i skogen. Frågan vi ställt oss, det är, vad är det mest oväntade du upplevt när du orienterat? Svar har inkommit bland annat från Anders som berättade om hur han dök upp lite tidigt till skolorienteringen och lyckades hitta två kontroller före alla andra och därmed vann hela skoltävlingen. Ann-Kristin berättade också om hur hon på en skolorientering ritade fel när hon skulle kopiera mallen och därför gick vilse helt enkelt på kontroll 3. Men vi vill väldigt gärna ha fler exempel. Så fortsätt skicka in om ni vill det. Textform så funkar ju sms till exempel till 72250. Då måste man inleda med P4 och göra ett mellanslag för sin text. Facebook är en annan möjlig väg. Kanske enklast egentligen. Där pågår ju också vår undersökning om huruvida
man kan kalla orientering för vår enda sanna nationalsport här i Sverige. Där har en del andra kommentarer också kommit in, den här från